El viver. Kjære himmelske far, det ord som du sende med Paulus og Barnabas for lenge sen, det får vi også ta til oss her i dag. At denne Jesus som har dött for våra synder, han har uppstått, du har uppväckt honom. Och du har genom honom försäkrat oss att våra synder är borttagna. Att vi är rättfärdiga i Jesus. Och att vi får tro detta, det gäller oss också. Så som det var för judarna som för först fick höra budskapet, så det gäller det också oss som är hör till hedningarna långt borta från ditt heliga land. Och därför får vi också be dig med frimodighet att du ska komma vara med oss. Att du sänder din ande till oss ikväll. Att du förklarar ordet. Hjälp mig att säga det som är rätt. Så att jag inte dras vilse och säger någonting som du inte vill att ska sägas. Och så att vi också kan ge akt på ordet och ta emot det och tro det. Så det får bära frukt i våra liv. Tack för att du genom Jesus Kristus vill höra våra böner. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Förra gången så började vi ju lite med 13 kapitlet. Och där var det frågan om då avskiljningen närmast i Antiochia, hur det fanns profeter och lärare där och hur man då avskilde Barnabas och Saulus, som ännu här kallas Saulus, för det uppdrag som Gud hade kallat dem till. Och så heter det, då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Sen började då det som kallas den första missionsresan. Och den, enligt den karta som jag gav er och som också syns nu här för de som följer med det här och som nog ska läggas ut tydligare på webben sen. Så där ser vi att de reser med båt, de åker ner till Seleukia först och sen seglar de till Cypern och stannar i Salamis, som är den första orten som de kommer i land vid, och så åker ner genom södra delen av Cypern till Paphos och sen över med båt igen till Atalia i Lykien, som är då dagens Turkiets sydkust och där det finns turistorter idag. Och där en bit inåt land ligger Perge, och därifrån så tog man sig då norrut upp till höglandet. Det är lågland här till att börja med och sen upp till höglandet till Antiochia, som ligger på gränsen mellan Frygien och Pisidien och på gränsen mellan landskap eller provinsen Asien, som var då en av de mest betydelsefulla romerska provinserna på den här tiden, och Galatien och Lykien. De här var romerska provinser, de här rödmarkerade eller som har röda texter. Och så har vi ytterligare tre städer som inte kommer att tala om idag, Iconium, Lystra och Derbe, som hörde till den här första missionsresan. Men vi ska då se på texten, och till att börja med några verser från den fjärde. Sedan de hade blivit utsända av den helige ande, for de ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Lukas understryker att det var anden som sände. Det var inte människorna, det var inte församlingen i Antiochia egentligen som sände. De for ner till Seleukia, det är en ganska kort bit, det var Antiochias hamnstad. Antiochia var ju då den stora staden, den tredje största i Romarriket. Och Seleukia då bara en liten ort. Det står inte någonstans om vad de hade för skepp, och det står inte hur de finansierade den här resan heller. Det står inte att församlingen gav dem pengar så att de skulle ha råd att resa. Det kan mycket väl hända att de for på det här uppdraget så som Jesus sände ut sina lärjungar. Ta inte med er ränsel och stav, gå som ni är. De litar på att Herren förser dem. Det kan hända att det var så. Cypern är ju en betydande ö där ute i övre nordöstra hörnet av Medelhavet som har sitt namn från koppar. Och det här var en romersk provins också. Och sen Salamis är då hamnstad eller en stad där på östkusten av Cypern. Lukas är mån om att alltid berätta om vart man kommer och varifrån man far. Och där ser vi att man direkt nu slår an den metod som kommer att gälla under missionsresorna. Att först gå till synagogan. Det är sannolikt så att man träffar en del judar också före det. Man frågar sig fram när Barnabas var från Cypern, så han känner ju till den holmen väldigt bra, om man ska kalla det holme. Och man tar in i synagogan för att delta. Det var inte så att man hade räknat med det eller beställt eller blivit vidtalade i förväg att predika. Det ska vi se sen när de kommer till Antiochia. Och sannolikt så predikar man också här, men det står ingenting om det. Det är så att Lukas på något sätt skyndar vidare till det som är viktigare här. Johannes Markus, han som kallas här Johannes, han följer med dem en bit. Och sannolikt är han då ungefär en slav, eller ungefär gör det som slavarna gjorde. Bar väskor och passa upp och kanske skötte om mat och så vidare. Han var åtminstone inte missionär eller apostel, utan en medhjälpare. Sen, vi kan ju också här påminna om att han nämns redan i 12 kapitlet, vers 25, att Johannes, som kallades Markus, också kom med dem från Jerusalem, så han hade inte varit så länge i Antiochia. Några tror att han undervisar barnen. Vi fortsätter. Sedan for de över hela ön ända till Pafos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom, en falsk profet vid namn Bar Jesus. Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Kan vi lite stoppa upp? Det var troligt att de reste då längs kusten, eftersom det är bergigt landskap och vägarna gick ner längs kusten. Då mötte de alltså en märklig man här. En falsk profet, står det uttryckligen. En jude som bedrev trolldom. Han hette Bar Jesus. Bar är det hebreiska ordet som betyder son. Och de skriver son före. Det står alltså inte i hebreiskan Andersson, utan det står son Anders. Son av. Och han är ju ingalunda Jesus son, utan det finns ju flera som har det namnet, och det här, det skrivs ju också lite på olika sätt. Det är den grekiska formen av Yeshua, eller Yeshua, och betyder frälsare. Sergius Paulus är känd från historien som prokonsul. Det finns en inskrift som omtalar honom, och det är ganska typiskt för bibelkritikerna att man trodde inte att den här Sergius Paulus fanns innan man hade hittat ett utombibliskt belägg för det på någon inskrift. Men då säger man, jaha, nu vet vi då att han finns. Men det att det står i de bibliska skrifterna räcker inte som belägg för att han skulle ha funnits. Det här är typiskt och det kommer igen i en massa sammanhang från bibelkritiken. Han var en intelligent man, en förståndig man. Och han ville höra Guds ord. Han var ju förståndig för det, för Guds fruktan är vishetens begynnelse. Men även i övrigt så verkar han att ha varit en klok och bra kar. Men Elymas, trollkarlen, det var hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Det märkliga här är att det kommer plötsligt ett nytt namn, Elymas, trollkarlen, och det är det som namnet betyder. Men nu är det så att språkvetarna har svårigheter med att härleda det här till trollkar. Det finns lite krokvägar och det kan jag inte gå in på, och det är ingen idé heller att göra det. Men lite märkligt är det att Lukas uttryckligen framhåller det där, att det betyder trollkarlen, det här namnet. Och det är ju då ett annat namn än bara Jesus, som han kallas först. Men så som det kan vara idag, att man kan ha många namn, så var det också på den tiden. Och den här, så han ville nu hindra landshövdingen från att komma till tro. Det var ju han var ju djävulens redskap. Som var satt dit för att hindra. Och det var sannolikt så att det hotade hans ställning. För han hade kommit sig in på något sätt vid den här landshövdingen, men hotades. Och då kommer en intressant vers. Eller en intressant sats. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom. Sa och så vidare, det tar vi sen. Det intressanta är det här, Saulus som också kallades Paulus. Det är första gången som ordet, namnet Paulus nämns om Saulus. Och i fortsättningen använder Lukas konsekvent namnet Paulus. Så det var inte så där att han bara skulle ha tagit det en gång och sagt att han kallades nu också Paulus och sen fortsatt med Saulus. Utan precis på en gång här nu så ändrar namnet till Paulus. Man har funderat vad det kan ha berott på. Var det så att Saulus var stolt över att ha en landshövding som bar samma namn, Sergius Paulus, och att han därför ville framhäva det? Nej, det är nog så att Paulus, han hade redan från tidigare det här namnet. Det var det romerska namnet, latinska namnet, som han bar som romersk medborgare redan från födelsen. Så det var alltså ett familjenamn som han bar från födelsen. Men han hade vid omskärelsen också fått ett hebreiskt namn, Saul, som i grekisk version är Saulus. Och nu övergår man från verksamheten bland judarna till hedningarna. Det är precis här som skärningen sker nu. Och där talar man grekiska. Hedna missionen börjar här med predikan inför landshövdingen Sergius Paulus. Det är ju här som nu, det är han ingen jude. Nu predikar han för en hedning enbart. Och där börjar alltså enligt Lukas sätt att visa det här nu, så övergår man till hedna missionen. Dessutom en annan sak. I fortsättningen så är det Paulus som nämns först. Men notera, av det som vi tidigare har läst, där stod det alltid Barnabas och Saulus. Barnabas och Saulus. Barnabas nämndes först. Men nu är det Paulus och hans följeslagare. Paulus och Barnabas. Och Paulus och andra. Så det är precis nu som Paulus kommer att börja med sin stora insats som hedna missionär. Ja, vad sa han då? Jo, du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar. Se, nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. Paulus får en särskild ande ingivelse här, ett tilltal från den helige ande. Det har han Det har han också fått tidigare och det kommer han att få framöver. Och vi förstår det mycket bra både av uttrycket han uppfylldes av den helige ande och när han då också profeterar direkt vad som händer honom. Att han ska bli blind. Det här tilltalet, du djävulens son, full av allt slags svek, det, så kunde Jesus också uttrycka sig. När han talade med judarna i Johannes 8 så sa han, ni har djävulen till er far. Så hårda ord använde han. Och han sa ju till de skriftlärda också att det är som vitmenade väggar, gravar. Han kunde använda mycket stränga ord för att föra den till omvändelse. Och det är samma sak, samma ändamål som Paulus har här också, att om möjligt omvända denna man. För utan omvändelse slutar han i helvetet. Paulus hade ju blivit blind själv när lagens ord slog honom. Och nu förmedlar han det här samma straffet över denna bar Jesus. Han har en möjlighet att omvända sig. Vi vet inte hur det blev. Han omtalas inte alls i fortsättningen någonstans, men Josefus har en notering att han skulle ha varit med bland landshöding Felix vänner. Och landshöding Felix dyker upp i Apostlagärningarna 24. Och där omtalas också hans vänner. Så det är liksom en utombiblisk källa som vi då kan antyda. Jo, denna trollkar så han blev nu fick. Kom nu in i ett totalt mörker och han måste ledas omkring och söka efter någon som kunde leda honom. När landshödingen, när jag läste ju inte den där versen ens märker jag. I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshödingen såg det som hände kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära. Här skördas frukt av Paulus predikan. Lägg märke till att det inte står att han kom till tro på grund av undret som skedde. Utan på grund av med häpnad över Herrens lära. Det var alltså predikan som Paulus hade predikat för honom. Som födde tron i honom. Och det bestyrktes av att han såg att Herren ingav Paulus kunskap att kunna makt att kunna slå den här mannen med blindhet och att kunna säga det i förväg också. Men det står uttryckligen att det var Herrens lära som var orsaken till att han blev kristen. Vi vet ingenting om honom sen efter det. Vi vet ingenting om det uppstår någon församling här. Det talas ingenting om någon församling på Cypern. Men det är sannolikt att det var här en tid. Och att det uppstod en församling här som sen kunde klara sig själv så att de kunde lämna den och resa vidare. Och det gör de nu då, från 13:e versen. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Pafos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Pamfylien var då ett landskap som också vissa tider har upptagits som romersk provins, men den här tiden torde det inte ha varit det, utan det var ett sånt där etniskt landskap, smalt landskap nere vid kusten. Och Perge låg några kilometer inåt land då från Atalia, hamnstaden där, och se om jag har. Där har jag också kartan för dem som följer med på via nätet. Och därifrån fortsatte man sen upp till Antiochia i Pisidien. Men observera att det står att Johannes lämnade dem och återvände till Jerusalem. Och i 15 kapitlet, kapitel 15, vers 38, så ser vi att Paulus inte gillade. För det blev en strid sen mellan Barnabas och Paulus. Just på grund av det att Johannes Markus hade lämnat dem. I 15:38. Paulus ansåg det inte lämpligt att de skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien. Och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. Det är ganska egendomligt. att apostlar emellan blev det så pass skarpt. Och det här berodde på Johannes Markus på något sätt, vi vet inte varför. Det nämns inte heller om någon predikoverksamhet i Perge, däremot i Antiochia. Där stannade de länge och där finns det en predikan som vi nu kommer till, som kommer att bli en modellpredikan för det som Paulus håller. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Samma mönster som på Cypern. Man satte sig någonstans, kan ha varit så att det fanns en rad stolar för gäster, för det, judarna reste ganska mycket. Men när det var en ledande jude som kom, som var känd, så då fick de kanske också en hedersplats. Och så hade man avtalat med dem om att de ska få tala. Man vet inte varför de reste så snabbt, eller det står inte varför de reste så snabbt bort från Perge, om det alls blev någon församling där. En del menar att Paulus led av malaria vid den här tiden. Om man kan tänka på Galaterbrevet 4, där han säger att det var på grund av en svaghet som han kom att predika evangelium för dem. Antiochia i Pisidien ligger i södra delen av provinsen Galatien, eller på gränsen dit. Det var högland det, och då skulle det ha varit lättare kanske för en sjuk man som plågades nere i dalen, i närmast tropik eller subtropiska områden, att ta sig högre upp. Då har vi den här metoden då med att gå till synagogan. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Det var sed att om det fanns någon i synagogan som var tillräckligt kunnig, så kunde man be dem läsa och också framföra en hälsning eller hålla ett tal efter att man hade läst allt. Först så läste man dagens avsnitt från Moseböckerna och från profeterna. Och med profeterna så menar man inte bara de som är egentliga profetböcker, utan också de historiska böckerna från Josua till konungaböckerna. Och man läste Septuaginta i den hellenistiska världen, den som präglas av den grekiska kulturen. Septuagintan var ju gamla testamentet översatt till grekiska. Och det var lättare för människorna här än det var för Jesus att läsa. När han gick till Nazarets synagoga, som det omtalas i Lukas 4, så står det ju det att man räckte till honom en bokrulle för att föreläsa. Och så läste han från Jesaja. Och det var svårt, för det fanns ju inte alla tecken där. Det fanns ju konsonanter. Och den som skulle läsa måste ha blivit lärd tidigare precis melodin hur man skulle läsa. Det gick inte att läsa det bara rakt av, utan det måste sjungas på ett bestämt sätt. Men den här grekiskan var det annorlunda med. Där räckte det med att man var läskunnig. Men det fanns inte så många som var kunniga att predika. Det fanns säkert många som kunde läsa så att man kunde hålla gudstjänsten med långa textläsningar. Det fanns perikoper också för olika veckor under året som man läste samma texter. Och nu kom då Paulus och Barnabas dit, och säkerligen så hade de träffat judar i staden och presenterat sig. Och de visste då att Paulus var från Tarsus, att han hade gått i skola hos Gamaliel. Och det betyder att han var en rabbi, inte vem som helst, utan han var en mycket aktad rabbi. Och då var det självklart att de skulle ges möjlighet att hålla tal i den här synagogan. Det var då dagens föreståndare eller ett äldsteråd som inbjöd på det här sättet då till att läsa. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna. På många ställen så satt man och föreläste, men här var tydligen tradition att man reste sig upp. så gav han ett tecken för att nu hade den normala gudstjänsten avslutats. Så att det blev ett sorl i salen och människorna började bereda sig att stiga upp och gå hem. Så att Paulus ger ett tecken så att de förstår att nu kommer han att säga, och så tystnar salen. Och så hälsar han dem på en hälsning som innefattar dels judarna och dels proselyterna som var med vid gudstjänsten utan att vara judar. De hade sin särskilda plats vid synagogans gudstjänst. Israelitiska män, där riktar han sig till judarna och ni som fruktar Gud. Det var det uttrycket som man använde för proselyterna vid porten, som alltså inte hade blivit riktiga judar. De var inte omskurna, men de fruktar Gud. Det var som Cornelius. Så inbjuder han dem att lyssna. Det här talet som han nu håller, det är ganska långt. Jan, och visserligen tar det inte så många minuter att läsa igenom det här om vi läser det i vanlig takt. Det kan hända att Lukas har förkortat det och bara skrivit in vissa väsentliga punkter av det. Men det kan hända också att det här var hela talet som Paulus höll. För allt väsentligt finns med här. Det är en oerhört fint upplagd, bra upplagd missionspredikan. Och samtidigt så får vi av den här predikan förstå varför judarna vände sig mot evangeliet sen följande gång. Vi kommer alltså nu in på en första del av den här predikan som sträcker sig från 17 till 25 versen. Sen från 26 versen kommer en andra del. Den här första delen av predikan så beskriver Guds nådiga handlande med sitt folk. Den andra delen, den beskriver då Jesu ankomst, hur Gud har sänt honom till sitt folk. Det pågår från vers 26 fram till 37. Och sen är det ett kort avslut från 38 till 41 där Paulus appellerar till åhörarna. Ta emot det här, tänk nu på vad ni har för ett budskap att lyssna här till, så att ni inte gör som det blev med era fäder som blev förkastade. Det här är tre delar i den här predikan. Det första, det är då alltså att Israels historia visar på Guds nåd med sitt folk. Och där anknyter Paulus till Israels Gud. Och det verkar säkert tilltalande på de judiska åhörarna, eller på alla åhörare. Ska ta och läsa en bit av det här talen och sen då. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder och han tog hand om sitt folk när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring 450 år. Vi kan ta en liten, ett litet avbrott där. Gud är alltså i centrum. Det är Guds nåd och barmhärtighet som presenteras här. Om vi tänker på att Stefanus också hade hållit ett tal, då han visade tillbaks på Israels historia, så skiljer det sig från hans tal det här. Därför att Stefanus, han visar på ohörsamheten. Trots att de hade hört Guds nåd, trots det var de ohörsamma. Paulus, han visar på Guds nåd i en positiv mening. Han vet att folket var hårdnackat och motspänstigt. Och han visar att Gud trots allt, mitt i det här, bar dem. Även om det var ett hårdnackat folk. Hans tålamod fanns där hela tiden med. Och det var också Guds nåd mot folket att de kunde erövra landet som de kom till. Gud hade lovat det. Och han såg till att de skulle göra det. Och genom att utrota 7 folk. Tyvärr så var de ju inte helt lydiga. Därför att det var, i en del fall så gav de upp. Och gjorde inte som Gud sa. Och det betydde att de kom att lida under fiendernas attacker. Och frestelser till hedendom, till avgudadyrkan, när det inte följde Guds ord. Och det här tog då ungefär 450 år, och av den tiden är också för de 40 åren i öknen, ungefär 400 år i Egypten och sen ännu ett decennium ungefär som kan räknas in här av erövringstiden. Och om man räknade på det sättet så blir den tiden från det de utträdde och fram till att de hade intagit landet och fördelat landet blev ungefär 450 år. Och han säger ju också att det är omkring 450 år, ungefär. Det ska inte användas någon det här exakt beräkning här. Det här är nästan ett halvt millennium. Det är en lång tid, 450 år. Det är ett halvt millennium nu sedan Luther börjar bli verksam. Och det tycker vi är väldigt långt tillbaka i tiden. Så. Ja, det är en snabb genomgång här av deras historia. Därefter gav han den domare fram till profeten Samuels tid. Samuel kom ju in som både domare och som profet och under hans dagar skedde då övergången till konungadömet. Sedan bad de att få en kung och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare för Israel. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp sa han, det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på. Paulus nämner Sauls härkomst. Kis son, en man av Benjamins stam. En del menar att det var lite högmodigt därför att Paulus var också av Benjamins stam och han hade samma namn som Saul, kungen, och det är småaktigt. 40 år är en lång tid och det är intressant med den här perioden vet vi ju, av de 40 åren i öknen. Davids totala regering var också 40 år. Salomos totala regering var också 40 år ungefär. Så det var en sån där trippelperiod av 40-årig regim här. Det finns lite olika uppfattningar och olika uppgifter om det här Sauls regering. Om det faktiskt var så där länge. Men det uppges nu här och också på andra ställen. Sauls härkomst kontrasterar mot Davids. För att Davids roll blir ju viktigare eftersom han blir stamfar för Jesus. Och Sauls härkomst är då inte av judastam som var han som skulle frambringas, den som kom med spiran. Och Saul blev ju också avsatt eftersom han var olydig mot Gud. Och då avsatte Gud honom och gjorde David till kung över folket. David var ju kung faktiskt inför Gud en lång tid under Sauls verksamhet. Davids mor dess till kung redan då han var en ung pojke. Men han fick ju fly för Saul långa tider. Han verkade vid Sauls hov och han var harpospelare där så att han kunde mildra Sauls psykiska problem. Och under den här tiden så var Saul fortfarande kung, men David var den som var Guds riktiga kung. Och honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Ett intressant uttryckssätt att Gud gav vittnesbörd till honom. Och det här har betydelse, och vi ska strax se lite mera på det. David, han var en syndig människa. Han gjorde svåra brott. Ändå var han en man efter Guds sinne. Underligt. För han var ödmjuk. Han ångrade sin synd. Han vände sig till Gud. Och Gud är en förlåtande Gud. När en människa förkrossad vänder sig till honom med bön om förbarmande, så då förbarmar han sig. Saul var inte en sån. Han var stolt. Man kan mycket väl säga så här att hittills har Paulus inte sagt någonting som skulle vara kontroversiellt. Fram till David, alla judar var 100% eniga med honom. Det här, så här är vår stolta historia. Men nu kommer det lite annat. För hela den här långa inledningen, den tjänar som en introduktion till det som nu ska komma. Att Jesus kommer in på scenen. Och det kommer in via David. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare. Det här var nu det som kunde bli kontroversiellt när han talar om att nu har Jesus som frälsare av hans efterkommande. Och det är också någonting som är viktigt att notera, att Jesus faktiskt efter sin jordiska härkomst härstammar från David. Inte via Josef, utan via Maria. Eftersom Josef inte är hans jordiska far. Matteus evangeliet tar Josefs släkttavla och där finns David också med. Men Lukas 3 kapitel återger Marias släkttavla. Och där ser vi att Jesus härstammar från David enligt sin kroppsliga härkomst via Maria. Det är väldigt skickligt upplagt det här talet som man ser av det här när han först talar om det som är gemensamt, det som alla accepterar, och så drar han slutsatser utifrån det till sådant som inte är accepterat, men han gör det på ett sådant sätt så att de måste ju följa med och konstatera, jo, så där är det ju. Åhörarna kände till både Johannes döparens verksamhet och Jesu verksamhet. Han berättar att innan Jesus trädde fram hade Johannes döparen förkunnat omvändelsens dop. Och Johannes döparen vittnade om Jesus och sa om honom att han inte är värd att knyta upp sandalerna på honom. Nu var ju Johannes döparen en stor profet. Han var mycket omtalad. Han hörde till de som verkligen var ansedda. Också bland judarna. Men han är inte värd att vara mer än en slav när Jesus kommer. Han för alltså in Jesus som mycket, mycket större än Johannes. Här redan i det här skedet. Messias är den högste. Han är hög. Och så fortsätter sen talet med den andra delen då introduktionen är klar. Så kommer förklaringen av det här, hur det här fungerar. Ni bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud. Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänd. Vi märker, budskapet har blivit sänt. Ni märker att Paulus tydligt markerar att nu kommer det ett nytt avsnitt av det här talet. Då han igen tilltalar båda de här grupperna. Ni bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud. Och han uttryckligen ännu lägger till bröder här. Söner av Abraham, det är en stark beskrivning av arvet efter patriarken Abraham. Som också tilltalar de här judarna. Och tilltalet så inbegriper ju också de andra proselyterna, de andra som fruktar Gud. Och säger att också budskapet har blivit sänt också till dem. Till er båda grupper vill jag säga, till oss gemensamt, alla, har det här budskapet om frälsningen blivit sänt. Och nu börjar det redan liksom visa sig vissa sådana här saker i Paulus tal som kommer att leda till problem i framöver. Det historiska fakta här ännu, ty Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom hade uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav. De förstod inte vem han var, säger han. Men genom sin dom så uppfyllde de profeternas förutsägelser. Paulus har orsak många gånger att hänvisa till att profeterna har sagt att det ska vara på det här sättet. Att Jesus skulle komma och att han måste lida. Och det faktum att profetiorna om Messias förelästes varje sabbat, så det gjorde bara det ännu värre att inte förstod det. Dessutom begick judarna här ett justitiemord, fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden. Krävde det att Paulus skulle låta avrätta honom. En exakt definition av termen justitiemord. Där de inte har något giltigt skäl att döma honom till döden. Men krävde ändå att han skulle dömas till döden. Och de krävde det att på grund av vad de menade att han hedade. Men de undersökte ju inte objektivt, om det var så som han sa det, att det var, nämligen att han är Messias, Guds son. De skulle ha behövt se både profeternas vittnesbörd och det vittnesbörd som han visar genom sina gärningar. Och då skulle de ha kunnat inse, han har rätt. Om han hade rätt så var det ingen hädelse. Då dömde de en oskyldig. Men genom att de inte gjorde det, utan bara krävde att han skulle avrättas, så får de bära skulden för det. De gick till högsta instans utan bevis, kan man säga. Och sen konstaterar nu Paulus att allt som var skrivet om honom i skrifterna, eller hela gamla testamentet, hade fullbordats av dessa judar. Och dessutom så var det ännu en sak. De tog ner honom från träet. Här måste vi påminna om att Mose säger, och som också Paulus citerade i Galaterbrevet 3:13, att den är förbannad som är upphängd på trä. Det hänvisar han till här nu. De tog ner honom från träet, denna förbannade som var upphängd på trä. Och så la man honom i en grav. Det var ju män som var med i Stora rådet, Josef från Arimatea och Nikodemus, som la honom i en grav, även om de i hemlighet var hans lärjungar. Men det var oerhört starkt det här att säga att man la honom i en grav, för det var ju beviset för att han var död. Och en död messias var för judarna detsamma som en falsk messias. Messias kunde inte dö, menar man, och därför måste han ha varit falsk. Så tänkte man, och så har man tänkt senare också. Men den stora vändpunkten kommer sen. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem. Och som nu är hans vittnen inför folket. Notera subjekten här. I det första avsnittet så där är det Gud som handlar. Gud är subjekt. I de senare verserna är det de blinda judarna, de blinda ledarna som handlar. Det är subjekt. Nu återgår subjektet till Gud. Det här är motsvarande som det som Petrus predikade på pingsten och också några andra gånger. Då han sa, ni dödade honom, men Gud uppväckte honom. Kontrasten mellan det som de gjorde i sin okunskap och blindhet, och det som Gud gjorde. Nu är det Gud igen som handlar. Gud uppväckte honom från de döda. Och här hänvisar Paulus också till uppståndelsevittnena. Dem räknar han upp i 1 Korintierbrevet 15. Där nämner ju han flera grupper av vittnen. Och som en mycket intressant sammanställning. Därför att han nämner tre vittnen två gånger. Och det här har vi kanske någon gång talat om också. Utifrån den principen i judisk rättspraxis. Att var sak ska avgöras enligt två eller tre vittnens utsago. Vittnena kunde inte vara kvinnor. De hade inte enligt lagen rätt att vittna. Och därför räknar Paulus inte med kvinnliga vittnen och räknar inte upp dem heller i 1 Korintierbrevet 15. utan han räknar upp dem som då var bevisligen hade varit vittnen. Och det fanns ju så många som upp till 500 bröder på en gång som kan vittna om det här. Och detta ska nu gå vidare. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram. Så som det är skrivet i andra salmen, du är min son, jag har idag fött dig. Det här glada budskapet, evangelium som det betyder, det har nu nått de här judarna i förskingringen. Det här budskapet som gavs till våra fäder, enligt löftet, Gud har nu uppfyllt det. Nu har det skett. Vi har alltså gått över från den tid när man såg framåt med hjälp av profetian till den tid att vi kan se bakåt, nu har det hänt. Gamla testamentet sa, det ska ske i de yttersta tiderna. I Nya testamentet förkunnar apostlarna, det har skett som profeterna sa. Och det går ju tillbaka på Jesu ord, det är fullbordat, nu har det skett. Och det har uppfyllts åt oss, deras barn. Och här riktar sig Paulus i första hand till de kötsliga judarna. För det är ju främst i blickpunkten för honom. Och det här har skett genom att låta Jesus träda fram. Paulus och Barnabas är med också här. Han utesluter inte de hedniska åhörarna, men han riktar sig först till de. För att desto starkare vädja till judarna, för att försöka vinna dem för evangeliet. Och citatet som han då tar här, du är min son, jag har idag fött dig, det är från den andra salmen. Det här citeras också av Petrus i Apostlagärningarna 4. Och då säger han att det var David som sa så här. Det står inte i rubriken till psalm 2 att det är Davids psalm, men den är, traditionen säger, den har en davidisk form och traditionen så tillskriver den till David. Och Petrus säger ju det, att den är av David. Och den här versen, den anspelar på löftet till David i andra Samuelsbokens 7:e kapitel, där profeten Natan framför profetian åt David. När David tror att det är hans son Salomo som ska bygga templet, och han längtar efter det att hans son Salomo ska få bygga ett hus åt honom. Och Natan säger, eller han har ju tidigare tänkt att han ska bygga själv, men det är Natan som säger att det är Salomo, det är hans son som ska bygga huset. Men då kommer det en ännu längre framförhållning här. För att av orden där i andra Samuelsboken 7, verserna 13 och 16, så där av dem framgår att det är Jesus som är den huvudsakliga innebörden av det. Och det här ska jag citera, för det är väldigt viktiga ord. Det hör till det viktigaste faktiskt i Gamla testamentet. Natan säger så här, han ska bygga, jo, efter dig ska jag upphöja den avkomling som ska utgås ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Han ska vara min son. I psalm 2 står det, du är min son, jag har idag fött dig. I vers 16 ännu. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Så blev det ju inte fysiskt. Det gick under. Men judarna trodde ju då att en verklig jordisk kung av Davids ett ska ännu uppstå och återskapa kungariket. Tack vare Guds löfte här i andra Samuelsboken 7. Men då ska vi gå till Nya testamentet och tänka på vad Gud uppenbarade när Jesus döptes i Jordan. Om vi nu tar Lukas ställena, så är det Lukas 3:22 som är det intressanta här. Lukas 3:22, där Johannes döper, och så står det: medan han bad, och var Jesus, öppnades himlen och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Gud understryker här, löftet som jag gav David, det har uppfyllts i honom. Du är min son. Samma sak upprepas på förklaringsberget, som hos Lukas återges i 9:e kapitlet, vers 35. Alla synoptikerna tar ju fram de här ställena. Där kom en röst ur molnet som löd: den är min son, den utvalde, lyssna till honom. Den är min son, den utvalde. Alldeles tydlig anspelning på andra Samuelsboken 7. Och samma sak gäller för det som Paulus här predikar i Antiochia, då han säger: Jesus har trätt fram så som det är skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Då är det denne som Paulus syftar på. Det här är hela hans verk. Det är inte idag, så betyder det inte bara födelsen på julen som vi firar på julen, utan det betyder att han har blivit människa för vår skull. Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven. Det har han sagt med dessa ord: jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Här citerar nu Paulus Jesaja 55. Och det här är ett bevis för att Jesus har uppstått i rikedomen för folken. För där i Jesaja så undervisar Jesaja om hur evangeliet går ut i hela världen. Det här är också en annan uppväckelse än den som till exempel Lazarus var med om, för det står uttryckligen: så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven. Lazarus dog, andra som uppstod, Jairus dotter, änkans son i Nain, alla de här har dött på nytt. Men Jesus skulle inte dö på nytt efter att han hade uppstått. De här nådelöfterna som David fick, det var allt det som innefattas i Jesu verk, som Messias skulle förvärva åt alla folk. För Jesaja talar om det, att det som Jesus, Messias, ska göra ska gälla alla folk. Det var fasta och osvikliga nådelöften. Därför säger han också på ett annat ställe: du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Det är en kontrast mot David. David, han insomnade. Det var inte honom som de här profetiorna avsåg, att han inte ska se förgängelsen, utan det är hans son, Guds son, som han har fött. Därför är det han som nådelöfterna avser. Och så har vi ändå den tredje delen av predikan, som är ganska kort, och den kan hinna vi ännu med. Vers 38 och 39 är sammanförda i folkbibeln, och det här beror på att texten i grekiskan i vers 38 och 39 är så inslingrad, eller det framställs på ett sånt sätt att i svenskan så måste man ta från båda verserna parallellt ungefär hela tiden. Och därför kallas det 38-39. Det är inte ursprungliga 38 först och sen ursprungliga 39 sen, utan det är insnärjda. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Det här är en oerhört kraftig framställning. Det är den tredje delen av predikan där Paulus appellerar till åhörarna. Och han talar om det objektiva som har förvärvats, syndarnas förlåtelse, någonting som finns. Det predikas nu för er. Det objektet, tro det här. Syndarnas förlåtelse är för handen. Den har vunnits genom det som Jesus gjorde på korset. Och den har beseglats i uppståndelsen. Den har genom honom förvärvats för hela världen. Därför kan Paulus också predika den för dessa åhörare, där det finns både judar och hedningar. Han behöver inte undanta någon och säga, det här syndarnas förlåtelse, det gäller nu judarna. Ni andra kan tyvärr inte få del av det. Nej, det gäller er. För att den som tror, var och en, utan undantag, varenda människa, både hedning och jude, ingen skillnad, som tror, förklaras rättfärdig i honom. Och här har vi uttryckligen en så kallad forensisk rättfärdiggörelse, som betyder ett frikännande inför domstol. Ett domsutslag där en person förklaras fri från skuld. Det är det domsutslaget som Gud förkunnar i tron på honom som har förvärvat oss syndernas förlåtelse. Och det här gäller för från allt det som de inte genom Mose lag kunde bli fria från. Här finns både en parallell och en motsats i uttrycken genom Mose lag och i honom. Genom Mose lag så skulle man kunna bli rättfärdig om man gör allt. Men i honom så får vi det av nåd, gratis. Genom Mose lag kan vi inte bli fria, därför att vi inte kan uppfylla lagen. Ingen människa kan uppfylla lagen perfekt. Men i honom blir ni fria från det som ni genom Mose lag inte kan bli fria från. Rättfärdig förklaringen hör samman med honom. Rättfärdig i honom. Och det är, här får var och en kvittera ut gåvan som när man kvitterar ut en check. Och till sist en appell. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag era dagar. En gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. Se till det här. Det här är från Habakkuk. En av de små profeterna som är ganska obetydlig. Paulus använder det här som en varning så att de inte ska försätta sig i samma folla som de som förakta Habakkuks profetia. Den uttalade han på 600-talet, innan ännu Jerusalem hade förstörts. Och det här som han förkunnade där, det ledde till en sådan förskräcklig dom. Så ingen skulle ha trott det om man skulle ha berättat det i förväg. Det kommer att bli så här hemskt när Jerusalem går under. På samma sätt skulle det ju också bli med Jerusalems förstöring 40 år efter Jesu verksamhet. Här är det bara drygt 20 år kvar till Jerusalems förstöring, när det också skulle bli så fruktansvärt att ingen kunde ana det. Det här tar han som en varning till sina åhörare. Akta er så att ni inte gör likadant som dessa som hörde Habakkuks predikan och Jesajas predikan. För då går det illa. Då kommer ni att gå förlorade. Och så får vi nästa gång då sen avsluta det här kapitlet och se vad efterspelet blir. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.